Roligare var det. En kall januaridag 1949.
Jajamän. Fan, nu gör du mig stolt så. Can Manchester United score? They always score. Rooney! Oh, wonderful! It's Berbatov! It's brilliant! Marcus Rashford! Oh, glorious! That is a special one! It's Beckham! It's a beauty!
Du lyssnar på AM-bandet 105,5 och United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtar efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Jag heter Micke och tillsammans med Mackan och Gugge gör vi ännu ett halvhjärtat försök att leverera usla hot takes och ett annat 2+-skämt. Och på tal om just 2+-skämt, hur ser din punchline-repertoar ut egentligen, Gustav?
Jag känner att jag blir lite bara så otaggad redan från början. När du börjar med den här Gugge-grejen, det är ingen bra start. Jag ser också att vissa av våra lyssnare försöker anamma det och att jag ska vara någon Gugge. Det är inte okej, faktiskt. Vill ni ha respons av mig så är det Gustav som gäller. Jag är absolut inte Gugge.
Ja, du fick ett Gustav på slutet där, men det är också ett väldigt retoriskt knep du använder för att köpa dig tid här för att gräva i dina usla punchlines. Du har inga alltså?
Jag har inga punchlines. Jag tycker det är under min värdighet. Jag har bara långa, sofistikerade skämt. Djupa, riktigt såna highbrow. Man ska gärna ha en minst 4-årig utbildning för att förstå vad det är jag skämtar om.
Ja, alltså det är man brukar säga att man har bara 7 sekunder på sig att göra ett vettigt intryck. Och du brände det igen, Gustav.
Igen. Nu kör vi över till en andra nissen
istället. Mackan, din tur. Har du något GPG-skämt i bakfickan så du kan rädda upp det här haveriet?
Nej, för fan. Jag gillar inte att bli satt på pottan så här med skämt liksom. Det är inte min starka sida, men jag har en liten kan spinna vidare där på smeknamn på Gustav. Jag hade en kompis när jag var liten som vår idrottslärare kallade för Gurgel. Det känns som vi kan hoppa på det tåget istället.
Aj, aj, aj. Ja, då tar vi Gugge då.
Gurgel.
Ja, det
är Gurgel. Gurgel. Det är mål.
Det är inte bra, eftersom jag är svag på just bokstaven R själv också. Det blir inte bra alltså. Gurgel. Ja.
Ja, det har varit något.
Tråkigt.
Inga
tråkigt.
Skämt.
Inga punchlines.
Ska jag behöva dra ett skämt själv då, som vanligt?
Ja, det var ju dit du ville hamna, Micke. Vi vet att du har suttit och skrivit manus och så har du liksom bollat upp ett par skämt. Alltså, ja, vi spelar mera. Ja, nej, men själv då, Micke. Har inte du någon roligt punchline-skämt du kan dra?
Nej, det har jag fan inte. Men enda go-to blir ju... Man tänker ju bara typ Veyron i ottan eller... Det är bara det som är kul ju. Okej, du får den av mig här då. Du var kolla då va? Kolla, du köpte en ny hörapparat då. Där får jag kasta den då. 2:30. Alltså, det är den nivån.
Jag fattar inte ett enda ord av vad du sa. Det enda jag kommer att tänka på, det är inte många gånger jag har varit i Göteborg, men när jag väl var där så var det en jävla taxichaufför som satt och drog vitsar hela vägen. Det är som att det är så här, rent stereotypen åkte jag rakt in i Göteborg. Alltså, så han satt och liksom, där uppe där är tänt, där har jag släkt. Och det är liksom, den dialekten till att börja med. Men det är så svagt. Han satt så hela resan. Då får man den här bilden. Om ni vill ha respekt från storstan så kan ni inte bete er så där.
Från storstan? Alltså det... Är vi inte lite trötta på den jävla koloniala... Va? Mackan?
Nej, det är vi faktiskt inte.
Fan.
Ja. Okej, vad har du mer för oss då, Micke Mus? Har du förberett något mer kul här eller?
Nej, inget mer kul faktiskt. Jag tänkte att det hade varit kul om du hade plockat upp stafettpinnen och skapat något roligt content här. Men som vanligt blir det ett 2+ inledningssegment content här, tack vare dig.
svagt. Det ska vi inte, det är ju en mörk vecka. Det känns som att vi alla är lite ur balans här. Det är faktiskt svårt att dra ordvitsar en sån här United-vecka. Till och med positiva Gustav och positiva Micke är lite skärrade av vad är det för fotboll vi har sett här? Liksom. Tänk att vi ska prata om det kanske.
Ja, jag tänker också. Det var därför jag försökte liva upp stämningen med lite trötta skämt. Men det gick inte. Vi kör ändå. Manchester United kommer från en intensiv matchperiod med 3 matcher på 8 dagar där 7 poäng inte kändes som en orimlig prognos. Men 4 insläppta mål senare fick Ten Hag och kompani nöja sig med 2 pinnar. Hur jävla besviken är du över detta, Mackan?
Ja, vad sa jag innan de här matcherna? Att tar vi 6 poäng så löser vi en Champions League-plats. Och det tror jag inte på nu. Och det, alltså... Fan, frågan är om det hade svidit så jävla mycket om vi gör de här prestationerna men inte försätter oss i de lägena som vi ändå har i alla matcher. Vi är alltså i ledning i matchminut 97 mot Brentford och 97 mot Chelsea och i matchminut 84 mot Liverpool. Och det resulterar i 2 poäng. Det gör det liksom ännu värre än vad det hade varit om det bara var 2 poäng. Och inget mer med det. Så är det klart som fan man är ruskigt besviken alltså.
Du har varit inne på det, Gustav. Du är inte så positiv efter den här veckan. Var landar du liksom?
Jag har typ nästan inte ens landat, tror jag faktiskt. Jag känner att så här, det här måste jag utvärdera på flera års sikt. Hur kändes den här United-veckan egentligen? Jag vet inte, det är liksom kollektivt. Jag skulle... nästan dra in, det var ju en Liverpool-seger i och för sig i FA-cupen i en fjärde match här en och en halv vecka sedan, men jag skulle liksom lägga den i det här klustret av de här 4 matcherna som har varit några jävla liksom jävla sjöröva fotboll. Jag fattar inte vad som händer alltså. Det har varit liksom katastrofalt, och som Mackans semi-intro här så är det ju, det hade ju varit världens daylight robbery om vi hade gått ifrån de här 3 matcherna med 9 poäng. Det hade ju varit helt jävla orimligt. Man hade ju fått nypas i armen. Så det är klart vi inte skulle ha det, men det är liksom individuellt match för match här. Jag var ju på Brentford och det pratade vi om i förra avsnittet, och det var ju liksom en match som nog skulle ha slutat 5-0 till Brentford, och vi på något sätt ändå gick därifrån besvikna med en 1-1 match. Sen Chelsea är ju Den är lite mer ambivalent, men nu känner jag att den har blivit väldigt färgad för hur Liverpool-matchen sen blev efter. Om vi hade spelat in det direkt på Vissla på Chelsea-matchen så skulle den nog kunna vara lite mer positiv och känna att fan, karaktären då, att vi tar tag i den, det 2-0 underläget, spelar på det sättet vi gör, tycker att vi spelar kontrollerat från att vi gör, hjälp mig nu, 3-2 va? Vi går upp i ledning. Jag tycker vi har en 25 minuter där jag känner, ja men fan, vi kan ju. Titta, vi kan hålla bollen tryckt och låta dem jaga och spela rätt i positionerna. Fan vad bra vi kan. Och sen så slutar det ändå med en 4-3 förlust. Så den känner jag liksom, den är tuffare. Sen Liverpool kan vi kommer in på.
Ja, vi kommer in på det. Men jag skulle vilja fastna lite på Chelsea där. Vi stannar ändå lite där. Jag kände så här, Mackan, att... om vi tar bort det som hände från matchminut 97 och framåt, eller vad det nu är, så satt jag och tänkte, inte bara för att det blev en 3-2-vändning, utan också i spelet. Och ja, kan man invända, det var Chelsea och vi spelade väldigt bra mot dem sist. Vi var med 2-1. Men jag kände ändå så här, jag såg nu ändå tendenser och lite linjer, och framförallt i spelet med boll offensivt, som jag inte har sett på ganska länge. Så jag kände mig så här, fan är det här? Det är ju askul. Och så 97:e minuten och framåt. Jag kan inte ens kommentera vad det är som pågår. Kan du ge oss en känsla, vad det är som händer?
Nej, alltså jag tycker väl första 20 där när vi försätter oss själva i en 0-2 underläge där, så har vi egentligen varit ganska mycket bättre än Chelsea. Mm. Vilket på sitt sätt är sjukt, för det liksom går emot alla tidigare matcher vi har spelat den här säsongen. Och då är det bara rent platt fall, 2 individuella misstag, men ändå fortsätter vi tro på det. Och det ger ju resultat mot ett Chelsea som, jag vet inte vad det är för fotbollslag, alltså individuell kvalitet har de överallt, men som kollektiv är de ju sämre än Manchester United. Och jag vet att det var många som drog liknelsen att det var som att se 2 fulla gubbar slåss utanför nattklubb klockan 04:30. Och det var väl egentligen så det såg ut, fast det var väl ändå Manchester United som höll i taktpinnen. Och som Gustav var inne på kort, alltså efter 3-2-målet, hela den här säsongen så har vi sett livrädda ut i ledning. Och det har, då man har haft på känna att fan, det kommer 3-3 inom kort. Men mot Chelsea så kände jag aldrig att det kommer nog 3-3. Vilket bara, alltså, bara den känslan var så skön att ha. Och vi ser på övertid, Mason Mount kommer in och latchar lite boll på offside planhalva. Vi vinner någon hörna, vi vinner inkast. Vi har ett lugn i spelet. Och så kommer den här kollektiva kollapsen de sista 2 minuterna. Och då är det bara som att vi har glömt allt vi har gjort i 97 minuter. Och så är vi tillbaka på samma spår igen. Och jag skrev till er efter på fredagen att jag har inte varit så här arg efter en match sen Ferguson. Och det trodde väl ni halvt på, men Det var länge sedan jag kände så, nästan ett dygn efter matchen, att jag fortfarande var irriterad. För det är faktiskt en av få prestationer som jag tycker kanske var värd att resultera i 3 poäng på sättet vi faktiskt kontrollerade en ledning för första gången på väldigt länge. Så den sved något oerhört, alltså.
Jag ser det, ändå jag kan vända mig lite mot det. Det känns inte riktigt som att det är en kollektiv kollaps att det blir 3-3 och Chelsea släpps in i den här matchen. Den där hörnan till 4-3 kan man ju prata om, men det är liksom det här att när vi väl funkar kollektivt, då är det ett individuellt supermisstag då av Diogo Dalot. Liksom. Det är så uppenbart när han står där utanför straffområdet. Det är en sida som han egentligen behöver skydda här. Låt honom inte gå runt det. Hela ytan är bakom dig på, liksom, om man går via den sidan. Släpp in honom i banan. Det är liksom 10 spelare bakom boll där. Och så gör han ändå ett sånt, nummer ett, jättebeslutet, eller jättemisstaget att släppa förbi honom på det sätt han gör, stå på hälarna och sen så också riva ner honom i vad som är liksom expected goal 0,1 när han springer in i det straffområdet. Det är liksom för mig ett individuellt misstag som straffar ett helt lag, och det är där jag kan, vi ska vara försiktiga med det här utan att få hatbrev, men det är så här, där kan jag ha lite sympati för Ten Hag, för det är så här, hur coachar man det? Man kan inte coacha såna här individuella misstag, och vi ska väl prata om Wan-Bissaka också. Den tycker jag man kan debattera ännu mer, den straffen. Men det är ändå så här, alltså efter Chelsea-matchen är jag ledsen. Jag lider med laget jag älskar, för jag känner så här, nej, Chelsea är veckans sämsta lag vi möter i särklass. Ett riktigt jävla dåligt fotbollslag just nu är Chelsea. Och vi förtjänar faktiskt att gå ifrån den matchen som segrare. Jag tycker vi gör en tillräckligt bra prestation för det. Och då kommer ett individuellt misstag istället. Så det, då blir man less.
Jag håller med dig där med Dalot. Angående kollektiv kollaps. Alltså jag tycker att släpper man in 3-3 i 98 när man kanske inte förtjänar att göra det, då måste det finnas någon typ av lugn och okej, okay, fine, vi fuckade upp det. Vi får ta den här poängen och så får vi gå vidare. Den kollektiva kollapsen kommer ju i att på avspark skickar vi fram hela laget och släpper till ett 3-mot-2-läge på 10 sekunder från avspark som Chelsea nästan gör mål på. Och sen på hörnan så är det, Chelsea har en bra spelare. Han står helt fri på straffområdslinjen. Alltså, hur kan det gå till? Jag har så svårt att liksom förstå hela den situationen. Hur kan man slå av så mycket? Det ska ju inte gå.
Mm. Vi har ju sett de där märkliga liksom, övertidsprioriteringarna United har gjort några matcher i år. Och här var ytterligare en sån, som jag inte kan göra annat än att sortera in att man är i någon slags chocktillstånd efter kvitteringen. Det är det enda. Jag kan inte säga så här att det är en taktik att Ten Hag skickar ut en lapp. Nu går vi till full attack här med hela laget och så släpper vi till en hörna. Det ser inte jag framför mig, utan här går ju spelarna på känslor, och uppenbarligen så gör man en rad felbeslut där, som du säger, Mackan, liksom att bara det att det är just Cole Palmer som får ladda bössan där, och sen att det är en maximal oflytt att den tar på McTominay. Det känns lite grann signifikativt för Uniteds säsong. United har inte varit bra, men de har heller inte haft så mycket stolp in. Det var min känsla efter den matchen. Jag tyckte synd om laget.
Absolut, jag tycker känslan, jag förstår känslan, för jag kände också när de gjorde 3-3 att så här, fan, finns lite tid kvar, jag tycker vi är bättre än Chelsea, vi kanske kan trycka upp och kanske kan få något jävla segermål här ändå, så jag förstår dem. Men sen så är andra sidan inte jag betald 125 000 pund i veckan för att hålla mig lite kall när det verkligen gäller, så det är, nej, därifrån är det en kollektiv.
Får jag bara fastna på vad Micke sa där om att med stolpe in och det. Alltså jag tycker väl att det här är en av få matcher där vi verkligen har stolpe ut. Annars tycker jag vi har haft ganska mycket stolpe in. Om vi ser till, ja men exempelvis Brentford-matchen slutar ju olyckligt, men att vi ens är i ledning i 95 minuten är ju så mycket stolpe in så det finns inte på världskartan. Och det är väl Brentford hemma också när McTominay skallar in 2-1 i 96. Så det finns några matcher där vi har haft stolpe in, och det är lite så här, då får man köpa att man har stolpe ut några matcher. Men just i den matchen så kändes det väldigt olyckligt.
Jag bara hänger kvar på det här med stolpe in, stolpe ut. Jag tycker ändå så här, jag förstår tänket, men på något sätt, och jag vet att vi får enorm kritik för alla skott vi släpper till, och jag ser ju också hur problematiskt det är etc. och chanser och expected goals, vi borde ha släppt in fler etc. Men faktum är ändå, jag tycker vi har ju liksom inte vunnit några jävla matcher på billiga straffar som vi har fått för oss. Däremot så har vi tappat en jävla massa poäng på typ sådär, är det där verkligen straff? Är det liksom, varför blev det straff nu? Varför blev det rött kort nu? Och det är så här, vi talar ju emot det där lite, att det är ju, jag tycker vi har haft, alltså egentligen väldigt mycket marginalerna emot oss, fastän att vi också har ett väldigt dåligt grundspel. Och sen så, vet, ja, vi ska komma till Liverpool med expected goal på typ nästan 4 mål från den här matchen, och de missar hur jävla mycket klara chansen som helst. Men de, och andra sidan, de missar dem liksom. Det handlar inte om att vi vinner matcherna för att vi får feldömda straffar eller för att liksom mål som borde ha blivit mål. Det är ju också, våra motståndare missar ju faktiskt chanser, eller Onana räddar chanser, eller vi är jävligt effektiva, vi gör 2 mål på expected goal 0-23 liksom. Och det är ju inte fusk, det är också en del av spelet. Jag tycker ändå vi förtjänar våra mål, och ibland så känner jag att vi förtjänar att släppa in väldigt mycket fler mål, men att liksom målen vi släpper in ibland, vissa av de här straffsituationerna, vissa röda kort som har varit, känner de, det är inte där vi förtjänade att släppa in målet. Det är inte den situationen vi förtjänade att släppa in målet.
Ja, det kräver ganska lång diskussion. Jag tror att du är inne på någon slags säsongssummering som vi lär återkomma till där. Men vi har ju varit inne och touchat lite på Liverpool. Jag tycker vi hoppar dit istället för att fortsätta och ge lyssnarna cliffhangers. United fick alltså till slut med sig en poäng efter en närmast osannolik matchutveckling med 0-15 i skott i den första halvleken, följt av en galen vändning från hemmalaget, och sedan fick ju då Mohamed Salah sista ordet. Och vi inleder matchsnacket med en lika osannolik twist, nämligen världspremiären för veckans bajskulle. En helt ny version av veckans bajsmacka, där Kulle helt enkelt väljer att antingen dö för en spelare på sin egen kulle, eller helt enkelt väljer att låta spelaren dö på nyss nämnda kulle. Glasklart, va? Eller hur? Då kör vi.
Ja, helt jävla oklart. Här känner jag att jag tänkte att jag skulle få en ingång på att det skulle bli Gustavs macka, och så tänkte jag att jag skulle sitta och prata lite om mina favoritmackor. Så det skulle bli lite kul, för jag tycker att det är roligare att prata om det än att hissa och dissa våra spelare. Men då får jag inte chansen att prata om min Italian beef sandwich i Chicago, eller min trötta trekantsmacka som ska dissas här i England med någon sån här mature cheddar. Men då skippar vi det då, och så ska vi istället prata om en, vad sa du, gödselkulle?
Nej, veckans bajskulle.
Veckans bajskulle. Pubertalt, härligt då. Okej, men jag kommer faktiskt inte ihåg. Det känns som att problemet med mackan är att du säger alla, det här skriver du inte manus till när du kör den här veckans mackor. Så jag kommer inte ihåg längre vad upplägget var, hur många vi skulle hissa och dissa. För du har liksom, du har dissat till höger och vänster så länge. Så jag har i alla fall lagt upp det som så att jag ska faktiskt hissa 3 stycken spelare och ska dissa en spelare. Jag för mig att det var originalkonceptet. Är jag fel ute eller?
Du är fel ute, men kör på det blir jättebra.
Vad var
två hiss, en diss.
Vad brukade det vara? 2-1, ja okej, okay. Ja, men det går snabbt. Det är namn ni känner igen. Plats nummer 3, jag börjar nedräkningen då. Så spelare som ska hissas, plats nummer 3, tredje bäst. Då tar jag ändå upp Old Trafford-debutanten Willy Kambala. Ung, lite valpig, bitvis ganska opolerad, men en jävla inställning. Och jag måste säga, extremt jävla imponerad. Det är alltså Liverpool han kommer in mot och gör 90 minuter plus på det här sättet. Jag tyckte han var otroligt jävla befriande att se hans mittbackspel. Och jag kände att det finns mycket man behöver slipa på här innan han är en bra, färdig, etablerad mittback. Men jag tyckte så här, de fysiska attributen, inställningen, snabbheten, jag tyckte alla komponenterna fanns där. Och jättekul att se, väldigt spännande att se vad han, vad det ska bli av honom. Det är som att jag kunde lägga en till spelare på talanglistan för United som jag var osäker på innan. Så det var riktigt starkt av Willy.
Ska vi köra de andra två innan vi kommenterar?
Ja.
Jag tycker vi gör det. De andra namnen känner ni igen lite. Det var lite hugget som stucket med plats nummer 2-1. Men plats nummer 2 blir ändå vår vaselinbeklädda målvaktshandske där bak. Så mycket debatt om vad man stoppar på handskarna där vid hörnerna. Men det är Andrea Onana. Kanonformen då. Stabil, gör några riktigt fina matchavgörande räddningar som gör att den här matchen inte står 3-0 eller 4-0 som den kanske bör. Vilket gör att vi får vara med i den här matchen och lyckas vända det till 2-1. Det ligger väldigt mycket på honom. Betydligt bättre självförtroende med fötterna än vad han haft tidigare. Dribblar av, det är Cody Gakpo där, iskall. Det självförtroende, det är det vi har betalat för. Det vill jag se mer av. Så jag tycker det, han går från klarhet till klarhet och börjar liksom, han är klart övergodkänt. Jag ska inte göra en säsongssummering, men jag tycker att han ser riktigt bra ut. Så plats nummer 2 på Onana. Plats nummer 1, vad är kvar då? Då är det en annan kanske osannolik hyllning. Det är ändå Harry Maguire som jag tycker också fan går från klarhet till klarhet. Visserligen i en omgivning som inte går från klarhet till klarhet, men trygg och stabil. Ny omgivning varenda jävla vecka ska han spela med en helt ny backlinje när han väl spelar. Men i alla fall en av de få backar som inte verkar ha liksom såna här glasvader liksom, och trippa av. Utan han är ju där och han är en väldigt stabil övre halvan mittback i Premier League. Jag tycker också att han tar på sig något inofficiellt ledarskap, vilket jag tycker att han ska ha en jävla eloge för om man tittar på att han ändå blivit stripped off på sin kaptensbindel. Så jag tycker att han har hanterat den situationen superbra. Så en oväntad hyllning kanske, men jag tycker att han är men av spelarna, utespelarna, så vår bästa spelare.
Känns givet att Mackan får just kommentera veckans bajskulle.
Ja. Men vi kan börja med nummer 3 då. Jag håller med helt. Jag tycker att han är bäst i United i år. Om man ser till prestation över 90 minuter. Och jag tycker dessutom att han gör ett ganska bra inhopp mot Chelsea, där han slängs in i hetluften också efter att Evans kliver av efter en kvart i andra halvlek där. Välförtjänt hyllning av Willy. Nummer 2, Onana. Det är väl lika mycket igenkännande där också. Jag tycker att han är fan riktigt bra just nu. Igår har han väl framförallt räddningen på Soboslajs friläge där efter 2 minuter som är helt sinnessjuk. Alltså att han flaxar upp armen där. Och efter det väldigt, väldigt trygg. Känns väldigt trygg. Så absolut. Harry Maguire, jag vet inte om jag skulle sätta honom etta, men jag tycker samtidigt att du får fram många bra poänger och att han men känns som ett superproffs i och runt omklädningsrummet, och det är nog inte många spelare i dagens fotboll som hade tagit så många slag och ändå ställt sig upp. Och ser man över hela säsongen så tycker jag att han är godkänd och har väl egentligen förtjänat att lyftas i veckans macka eller veckans bajskulle innan. Så nej, men det var fint av det med honom.
Jag skulle vilja bara slå ett slag för Kobbie Mainoo, som jag vet missar markeringen på Liverpools 1-0-mål. Det är väl typ det enda riktiga misstag, förutom någon felpass han har i någon match som ledde till mål också. Minns inte vilken match det var, men han är väl lite, precis som resten av laget, ute och seglar i första halvlek. Men han gör det riktigt starkt i andra och det där målet. Bara det tycker jag man ska förtjäna sig nämnas på en topp 3 Jag har inte klart för mig vem jag ska peta utav de tre du nämner, för jag håller nämligen med om omdömet både som du och Mackan ger dessa tre spelare, så det var väl mitt enda tillägg.
Det tar jag. Ska vi dissa lite då?
Äntligen.
Mackan alldeles varm i bröstet precis. Nu är jag glad. Ja, men här skulle jag faktiskt kunna göra en Mackan och skippa spelarna och säga Erik ten Hag, för jag känner att jag fattar inte riktigt vad det är han försöker organisera oss till i dagsläget. Det känns inte som en enda lagdel makes sense eller är varken kompakt eller i synk. Så det hade kunnat vara honom, men jag tycker ändå, får man chansen att göra en sån här veckans macka, bajskulle macka, whatever you call it, så är det ändå en, det får bli en spelare ändå. Även där måste jag säga, tycker jag det är lite svårt, för jag tycker nästan att merparten av spelarna individuellt är typ jämnbra och jämndåliga. Liksom. Det är så här svårt att egentligen singla ut en specifik spelare som är extremt mycket sämre än alla andra. Också svårt då för mig att bedöma vad som är system versus vad som är spelaren i sig. Men jag hamnar ändå lite paradoxalt då, nog då med hyllningen mot Kobbie Mainoo, men jag tycker att det är alltså kaos på mittfältet i den här matchen. Ja, eller vilket mittfält som vi ens har. Jag fattar inte, det hela havet stormar alltså. Jag förstår inte vad det är för mittfältsspel vi ska göra, och jag vet inte vem jag ska peka finger på. Det är bara helt obefintligt, helt katastrof. Jag känner på ett visst sätt att jag nästan hade kunnat sätta vem som helst av de tre med Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes och Casemiro. Men drömmål av Kobbie Mainoo, också i viss mån ett drömmål av Bruno Fernandes, jävligt alert och snyggt mål. Så då blir det ändå Casemiro. Jag vet att han har fått mycket skit, och det har varit mycket debatt om honom här sen matchen, huruvida han var genomusel eller vad hans prestation var. Jag tycker något paradoxalt att han faktiskt gör en betydligt bättre match än vad han har gjort senaste tiden, och att jag tycker att jag ser framsteg. Jag tycker att han visade lite, ja men, visade en trygghet som han inte har visat tidigare under säsongen, men sen så blandar han det med otroliga jävla konstiga rensningar, bolltapp, dåliga passningar, så han varvat om. Men i grund och botten tycker jag att han gjorde en bättre insats än vad han har gjort tidigare, men det är också en väldigt låg nivå. Han hamnar här för att i slutändan har vi ändå värvat den här erfarna mittfältaren för att mittfältet inte ska se ut så här i de här matcherna, och han får på något sätt ta på sig det ansvaret. Jag tycker inte att han är så dålig som alla påstår. Jag tycker inte att han är, jag vet inte vad våra lyssnare sa, att man, det är som att titta på en cementsäck spela fotboll, hur det nu ser ut. Men i det här mittfältet är ändå, han får ta ansvaret över att vår mittfältsprestation är så dålig, så det blir Casemiro för mig.
Ja, det Mackan, ska du ösa på lite, för jag har en liten annan take.
Ja, men jag vill gärna höra din take först, Micke, för det här har jag gått och väntat på nu i 24 timmar, så fan lejer av mig. Ja.
Ska vi ta en liten bakgrund till varför Mackan har väntat på det här? För er som inte har sett det då, så frilansar jag ibland som ansvarig för Svenska fanskontot MUFC, och vi lägger ofta upp en omröstning efter matcherna där vi väljer ut lite kandidater, och ibland orkar vi inte det när vi har torskat stort, men igår gjorde vi det, och då la jag ut tre namn: Maguire, Kobbie Mainoo och Casemiro, och jävlar vad det rasslade till. Och det är det som är så jävla kul, man känner liksom, det är 2-2 mot Liverpool, vi har delvis sabbat deras liksom framfart, vi kommer komma in på det längre fram, men ändå så riktas all ilska mot ett val i en poll, och jag tycker det är intressant, och jag ska försvara här varför jag väljer att plocka ut. Jag förstår lite vad du är inne på, Gustav, när du inte förstår Ten Hags mittfältstaktik, men samtidigt så räcker den uppenbarligen till kryss hemma mot Liverpool, som är så överlägset jävla bra och så osannolik fantastisk jävla maskin de har, och deras mittfält är så hyllat hit och dit. Jag håller delvis med. Första halvlek är ju total katastrof. Det går inte att förklara. Det går inte att försvara någonting. Det är bara jättekonstigt och bara tur att vi inte ligger under med 3-0. Så, med det sagt, så gör vi en riktigt stark andra halvlek. Och jag tycker att alla tre mittfältarna är usla i första halvlek och bra i den andra halvleken. Även Casemiro. Och vad menar jag med det? Jo, det fanns en anledning att Kambala och Maguire gör en riktigt bra insats. Och den stavas delvis Casemiro. Och det är det spelet folk inte ser. Man ser inte att han faller ner i bekvämt och skyddar backlinjen. Dels när Maguire stötbryter faller han ner. Kambala kommer ut på kanten, fladdrar i sitt positionsspel. Gör det visserligen bra, då faller han ner. Så han är där och gör det här i det tysta som man inte ser. I andra halvlek så har Liverpool inte alls lika många avslut. Framförallt har de bara 7 avslut på mål. Så det är ju 28 avslut totalt, absolut, varav 15 är första. Men jag tycker att utspelet utan boll ser Casemiro riktigt bra i den här matchen. Åtminstone i andra halvlek. Det är det jag försvarar. Sen har vi det här med taktiken. Och den har vi redan varit inne på. Den bygger på man-man. Och blir man överspelad, då är inte Casemiro den spelaren han var när han ska rusa hem och chansbryta och vinna sin match i matchen i varje jävla defensiv omställning. Men när han däremot får vara lite bekväm och spela schack, då är han fortfarande väldigt bra. Därför försvarar jag Casemiro.
Ja, vad säger du, Micke? Ska vi gå vidare i nästa segment? Talk of the town. Nej, där sitter han och kokar, Mackan. Varsågoda, kör då.
Alltså, jag börjar undra om jag såg samma match. Alltså. För jag skrev på Twitter igår efter matchen att Casemiros insats är den sämsta jag någonsin har sett på den här nivån. Och framförallt Micke brukar tycka att det är kul att jag säger att allt är sämst någonsin. Men jag kan inte ta mig till minnes ens.
Vad är det som är dåligt? Men nu får du vara konkret.
Jag tycker att han brister i alla delar av spelet. Jag tycker att hans...
Ge mig exempel.
Första exemplet är passningsspelet. Jag har...
Ja, det är 67%, det är inte bra, det håller jag med om.
Nej, och det är så här. Passningsprocent, jag tycker det är... Jag tycker för många faller tillbaka på det för ofta att men Bruno har låg passningsprocent eller Mainoo har låg passningsprocent. Kolla på passningarna han slår bort och kolla på situationerna vi kan skapa om han sätter den enkla passningen, eller kolla på situationen han sätter oss i för att han inte sätter den enkla passningen. Dessutom tycker jag att han brister i sitt positionsspel. Han är alldeles för högt upp för ofta.
Håller inte jag med.
Han går bort sig på offside planhalva 4 gånger i 2-1-ledning. Varav en gång får Mason Mount göra en 15-meters löpning och ta ett gult kort för att McAllister rinner igenom. Jag tycker dessutom att hans beslutsfattande i spelet med boll, oavsett om det är passningsspel eller om det är att han ska fylla på eller stanna hemma, är bortblåst. Han ser ut som en Scott McTominay på crack. Jag förstår ingenting. Och när man dessutom är satt på det här mittfältet med en 18-årig spelare bredvid sig, så är det viktigaste att ta med sig in i den här matchen rutin, erfarenhet och positionsspel. För det kommer, oavsett hur bra Kobbe-Mainoo är, inte kunna ta med sig. Positionsspelet, visst, med rutinen och erfarenheten som sådana här matcher krävs, Den har inte Mainoo, och då är det så jävla viktigt att Casemiro som sittande, som ankaret på det där mittfältet, ska bidra med. Och jag tycker inte att han gör det någonting. Jag håller inte med dig om att han skyddar Maguire och Kambala. Jag tycker att han försätter dem i situationer som får dem att se bra ut. Så vi måste ha sett olika matcher, mycket, men det kan vi mycket väl ha gjort. Vi har sett dem med andra ögon. Jag tycker att Casemiros insats igår är sämre än någon av de matcher Fred gjorde i Manchester United, tror jag.
Ja, det är hårt. Det är hårt. Jag känner att vi har gjort våra stumpunkter. Jag ältar inte vidare, och det är mycket möjligt att inte jag kan någonting om fotboll som ditt läger tycker, men jag känner mig rätt trygg i den här. I den här uppfattningen, jag säger inte att han dominerade matchen, men han var absolut inte sämre än Marcus Rashford eller Aaron Wan-Bissaka. Så jag tycker vi ska prata lite grann om nu, om inte du hade någon omedelbar take på Casemiro, Gustav, så känner jag att Marcus Rashfords alibi-insats är katastrofal. Totalt genomusel, bidrar inte till någonting och fortsätter att springa och jogga. Han är klart sämst i United, tycker jag, och Wan-Bissakas... otroliga usla beslut att försöka glidtackla, som man visserligen har lyckats med 1000 gånger i även sådana situationer är ju totalt huvudlöst. Så de två är bra mycket sämre än Casemiro, tycker jag.
Ja, jag köper det. Det var där innan jag var och fiskade lite i om jag skulle inte ha Casemiro. Jag på något sätt hamnade som sagt kollektivt att jag tycker att mittfältet, det är nog ett av de sämre, alltså mittfältsprestationer jag någonsin har sett i United. Jag vet inte hur många gånger jag såg en Liverpool-back som bara flyttade bollen 2 meter till höger, och då var det helt öppen gata hela vägen ner till Uniteds fyrbackslinje. Det var liksom, det var som att man kunde bara transportera sig 65 meter fram i banan och inte en enda jävla spelare. Och det börjar ju redan vid Rasmus Højlund och så 3 spelare där bakom, och sen så ska Kobbie Mainoo och Casemiro, som för mig såg ut som 2 jävla individuella spelare. Alltså det, jag har aldrig sett 2 liksom centrala mittfältare vara så jävla osynk i så stora delar av matchen. Så det är någonstans där jag hamnade.
Och ändå blir det 2-2 mot Liverpool. Förklara det.
Får jag flika in en liten rolig statistik från matchen? Domaren hade fler brytningar än vad Casemiro och Mainoo hade tillsammans. Domaren stoppade spelet 2 gånger.
Det var 2, va?
Ja. Det är sjukt.
Nej, men jag på något sätt så vill jag inte ge dig för mycket lårs där, Macken. Jag håller med dig helt, framförallt spel med bollen. Katastrof. Jag håller med Micke med positionsspelet. Så jag tycker inte att Casemiro var genomusad. Jag tycker att Rashford är... fortsatt Albin-satsen nästan hela tiden, så han hade lika gärna kunnat vara där. Wan-Bissaka vill jag egentligen prata om egentligen då. Och framförallt vill jag prata om den där situationen. Jag tycker inte att det är straff. Och det säger jag inte med en röd tröja på, men jag tycker att det är... Jag förstår att det kan bli straff, men jag tycker fan inte att det är det. Och jag vet att vi har sett slow motion-repriser och fotboll spelas inte i slow motion, och det vet vi om, men jag tycker ändå så här, han sträcker ut benet för att göra en tackling på bollen, missar bollen, blir i slow motion, är han liggande och Liverpool-spelaren springer in i honom. Det är han som springer in i hans ben. Han drar inte ner honom, utan han i slow motion så är det, han lägger ut sitt ben med en missad tackling och sen så springer han in i honom, dessutom när han också har spelat bollen ifrån sig. Jag tycker inte att det är så.
Jag håller med dig, och jag tycker väl att straffen vi får mot Chelsea är ganska lik den här straffen, eller straffen vi får emot verkligen oss mot Chelsea. Samtidigt tycker jag att så huvudlöst försvarsspel, då förtjänar man fan en straff emot sig. Du kan liksom inte chansbryta med en glidtackling i defensiv straffområde i matchminut 85 mot en skicklig spelare som har Elliot, för då kommer han utnyttja det oavsett om det är, om man kan kalla det smart av Harvey Elliott och man kan kalla det dumt av Wan-Bissaka. Här är det väl någon 50-50. Harvey Elliott ser chansen att ta den. Och sen är det väl en sån straff, om inte domaren tar den så tar ju inte VAR den, utan då samtidigt det är så jävla klantigt, så han förtjänar fan att åka på den alltså.
Ja, jag har sett tydligare straffar, där är jag med dig, och jag förstår hur du kommer från här, Gustav, men alltså, fan, det är Harvey Elliott, och tycker fan Wan-Bissaka måste kika över axeln, det står Maguire 1 meter bakom, vi har bra understöd där. Jag förstår inte varför han ska sätta sig i den situationen, för Harvey Elliott med sin jävla durkslag med pasta som han har hällt på huvudet känns så jävla ofarlig i det läget. Alltså, jag är inte dugg rädd för honom, men tydligen så vill Wan-Bissaka vara hjälte. Han är bekväm ofta med den typen av spel, det har vi sett många gånger, men jag tycker man får inte sätta sig i den. Man får inte ge domaren chansen att ta den. Det tycker jag är uselt.
Jag håller med om det, men jag tycker också att det är av den här anledningen vi ska ha VAR. Liksom, för det är ändå inte, i slutändan så tycker jag inte att det är en straff. Men jag håller helt med om att det är en huvudlös satsning. Och också, det faller tillbaka på Ten Hag, det är en konsekvens av att han spelar vänsterback. Den typen av glidtacklingen in i banan gör han inte från högerbacksplatsen. För att det är inte så spelet artar sig, utan då är det i så fall nere vid sidlinjen och ska gå runt honom, så man går in med högerbenet på det sättet. Så det är ju en vänsterbacks, uppenbart orutinerad vänsterback.
Ska vi runda av matchsnacket med ändå en liten kommentar på, jag vill ha från båda er två här. Det är trots allt så att vi lyckats med delar av uppgiften här, nämligen att sabba lite för Liverpool, men ändå får vi med oss en poäng. Vad liksom, om du tittar isolerat på den här matchen, Mackan, vad blir det för slutord från dig då?
Ja, alltså i sitsen vi sitter i, där vi behöver vinna alla matcher, så är man ju väldigt besviken. Samtidigt hade någon sagt i matchminut 43 att det här kommer sluta 2-2 och ni går härifrån med en poäng och Liverpool tappar tappar fäste i toppen, så hade jag ju tagit det 10 av 10 gånger. Så ja, man får väl ta det och smärtsamt gå vidare ändå.
Kontring på dig, Gustav.
Nej, det är nog precis det som är grejen, tror jag. Det är, matcherna har artat sig så jävla osannolikt här senaste veckan, att det är så här, om du frågar mig 15 minuten, om du frågar mig 50 minuten, om du frågar mig 97 minuten, så har jag liksom olika svar på hur jag känner om ett potentiellt slutresultat. Men faktum är väl, om man ska då ta det här stora helikopterperspektivet som jag gillar, så vi går in i en vecka där jag kände att vi kan förlora mot Liverpool, vi behöver slå Brentford och så behöver vi minst en poäng mot Chelsea. Så vi ska ha i alla fall 4 poäng, gärna 6 från den här veckan. Vi hade chans på 9 på ett jävla osannolikt sätt. Vi kommer härifrån med 2, så egentligen vill jag bara... Jag vet att frågan var isolerat Liverpool. Jag bryr mig inte så mycket om toppstriden, utan det är, vi är inte med där, då får de lagen kriga om det. Men överlag var jättebesviken över de poäng vi skralt samlade in den här veckan.
Ja, jag är också jättebesviken, men trots allt landar jag i att vi sabbade lite grann för Liverpool, och då mår jag lite gott. Succé-segmentet Talk of the Town är tillbaka med 3 påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar om de är sanna eller inte. Första påståendet lyder: Anthony på avfrostning. En dag kommer vi summera hans United-karriär som minst klart godkänd. Ja, Gustav Kulle, herre bakom det här påståendet. Nu får du förklara dig.
Ja, nej, men det, nu har han kommit in och gjort 2 relativt pigga inhopp här efter att ha suttit längst bak med fiskpinnarna i frysen här i... under en ganska konstigt lång period, om man tittar på hur mycket förtroende han hade innan. Jag vet vilken prissumma vi har satt på honom och vilken kravbild vi ställer på det, men jag är inte en lika stor Anthony-kritiker som merparten av människor är. Jag tycker att det, jag ser ändå en potential där. Jag tycker att han är hårt arbetande, professionell och har ett bra positionsspel. Och sen så är han som alla yttrar där ute, som vi också har sett med Jadon Sancho, som vi nu ser med Marcus Rashford, som vi har sett med andra yttrar genom hela vår livstid, att när de inte är i form så sitter ingenting. Då blir det varken assist, det blir inga mål, det funkar liksom inte. Och sen när det rasslar till helt plötsligt, så gör Rashford en 36-målssäsong eller hur många poäng som helst. Jag ser ändå en ung spelare, en hårt arbetande spelare som i grund och botten har väldigt många av attributen, som får, och ett långt kontrakt dessutom, som jag tror inte att vi säljer honom för 15 miljoner i sommar, utan jag tror att vi kommer ha honom i den här truppen troligtvis närmsta 2-3 åren. Och jag ser det högst möjligt att det kan vändas för honom, och att under bättre förutsättningar, ett mer samspelt lag, att vi någonstans ska kunna summera att men Anthony var en Antonio Valencia för oss på något sätt. Att han, jag tror att han kan bli en förhållandevis bra spelare för oss.
Tittar man så här, du ska strax komma in i mackan, vill ge dig lite mer kött på benen på Kulles resonemang här. Tittar man på förra säsongen isolerat och så lägger du till de här senaste 3 matcherna, då är jag beredd att hålla med om det här påståendet. Men du har väl lite mer att säga om vad som har hänt innan och efter?
Alltså, jag tycker ju att han fick alldeles för mycket brum för förra säsongen. För att han, när han kom till United, så var han framförallt effektiv, och han är en bra avslutare. Jag tror ingen har argumenterat mot att han är en bra avslutare eller inte. Han kommer kunna göra några mål varje säsong, absolut. Det jag tycker är hans stora brist är att han är för osmart. Alltså, han vet inte, han kan inte värdera, och det är väl ett genomgående tema på framförallt yttermittfältare och ytteranfallare i fotbollsvärlden. Men jag ser liksom inte honom komma upp i de siffrorna som krävs av yttrar i de absoluta topplagen för att det på något sätt ska bli godkänt. Han gjorde sin första assist i Premier League mot Chelsea i sin 22:a match.
Och vilken assist?
Ja, det är ju det som är så jävla störande, för den assisten är ju fan yppersta jävla världsklass. Han får såna infall där han liksom, det är samma målet mot Liverpool som han gör. Han vänder om på en alltså ingen hänger ju med, och så sular han dit en höger och man tänker, vad fan är det som sker? Men de händelserna inträffar ju alldeles för sällan, och jag ser för stora brister i hans spel med boll. Utan boll kan han göra ett bra jobb, men när han får bollen, alltså jag blev helt chockad när han gjorde bort Kukureya 3 gånger, för så många gånger har han inte dribblat bort en försvarare i Premier League sedan han kom. Så nej, jag tror
ska
inte
vi säga, ska vi säga också att Kukureya är otroligt ostabil i positionsspelet defensivt. Verkligen. men jag håller med dig, jag hör dig, och jag är så jävla ambivalent med den här killen. Jag har ju svårt för hans liksom, hela hans uppenbara, så jag tror att jag måste försöka ta bort det på något sätt, för att jag blir irriterad bara av hans anletesdrag. Men samtidigt så kan jag inte låta bli att jämföra, och jag vet att du hatar det här, Mackan, när man petar in den defensiva dimensionen i bedömningen av honom, men titta på aggressiviteten ändå, som är lite kokar över lite när han får ryck på Taylor där, varför det inte blir frispark, men han går liksom in med en helt annan frenesi och är väldigt stark på att följa med hem defensiva omställningar jämfört med Rashford, som springer där och trippar och joggar. Och så jävla många poäng har inte Rashford gjort sett till det usla defensiva arbetet han lägger ner. Han är en lyxspelare. Det är inte Anthony. Han tar jobbet, men jag håller med dig. Produkterna har varit katastrofala liksom, i år. Men
det är lite det jag faller tillbaka på. För oavsett vad man tycker om Rashford eller Garnachos defensiva insatser, så vet man att det finns poäng att hämta där. När Anthony... Alltså vi har ju, det blir ju elakt om mig också, för vi har ju aldrig sett egentligen Anthony spela på sin högsta nivå under snart 2 år i klubben. Och det är ju ett argument för också. Samtidigt så ser jag inte den höjden som vi ser i Garnacho eller i Rashford. Den ser jag liksom inte inträffa hos Anthony. Han har gjort, en poäng i Premier League i år. Och vi tycker alla att Rashford gör en direkt svag säsong, och han har ändå gjort 11 i ett svajigt Manchester United som har svårt att inkludera sina offensiva spelare i spelet. Och det är väl den stora skillnaden.
Nej, men jag håller med er, och jag ser ju, det här är ju vad vi alla ser, det här är ju face value, så det är lätt för oss att säga. Om vi bara utgår ifrån att det ska fortsätta se ut så som det har gjort den här säsongen, så det är klart att han inte kommer bli klart godkänd i United på 3 år till. Det är ingen snack om saken, utan jag pratar lite potential. Sen så det enda jag skulle kunna ge honom som lite förmildrande omständigheter, det är ju att jag tycker att hela vårt anfallsspel saknar linjer och struktur. Och sen dessutom då nya ytterbackar bokstavligen varje match, och ibland är det Victor Lindelöf, och ibland är det liksom, ja, det är fan ingen som, det är inget understöd på den där sidan i alla fall som man springer på, den saken är klar. Och det är ingen som man kan liksom spela in ett litet liksom dynamic duo samspel med på sin högerkant där han har spelat, och det tycker jag faktiskt är lite förmildrande omständigheter, och det drabbas vi alla av. Jag tycker att det är väldigt mycket, ja, vi ska spela oss fram till att Anthony eller Rashford ska få bollen ut på kanten, och där står de mot liksom 2-3 backar, och så är det så här, gör någonting. Anfallstaktiken är typ, gör någonting kul med bollen. Och jag tycker att så här, det finns någon överlapp från Luke Shaw när han spelar på vänsterkanten, men that's about it. Dalot är också, han är bra men oförutsägbar. Och där kan jag känna att jag hade varit intressant att se hur det hade kunnat se ut för Anthony, kanske med en ny tränare, kanske med tydligare riktlinjer, för jag tycker då kanske till skillnad från Mackan att han har grundattributen.
Ja, vi lär få anledning att återkomma i även det här ämnet kring någon form av säsongssummering, men jag ber er ändå att avsluta kort med ett svar på det här påståendet. Kommer vi att summera United-karriären för Anthony som klart godkänd, Mackan?
Nej.
Gustav?
Ja, jag tror det.
Och jag säger också nej. Nästa påstående är inget direkt påstående faktiskt, utan en uppmaning från lyssnarhåll. Det är ju fina Jesper Andersson som skickat in detta önskemålet att, ja, det är väl ett några veckor sedan här, så vi har hållit lite på den här pucken, men nu tyckte vi att det var dags. Och hans uppmaning lyder så här: det är ganska uppenbart att United har problem i plural. Hur skulle ni ranka topp 5 största problemen United har, och som balansbräda, vilka 5 ljuspunkter finns? Och Detta har vi modifierat en aning och istället kommer vi att utse två problem och två ljuspunkter var. Det blir alltså sex problem och sex ljuspunkter för er som kan räkna. Du kan alltid förvänta dig lite mer av United-podden. Vi börjar ju såklart då i den negativa hörnan med problemen som sig bör. Och vad passar då bättre än att du får börja med dina två probs, Marcus Eriksson?
Kul! Jag tänker jag håller mig ganska kortfattat här. Vill ni att jag drar båda punkterna eller?
Ja, kör de två.
Mm. Men jag har Erik Ten Hag som första punkt. Jag tycker att
Jag ska bara plocka upp min haka här borta. Kan. Ja. Nu upp igen.
Man kan fastna på mycket. Alltså, Gustav ranta om Uniteds mittfältsinsats mot Liverpool, och mittfältet är såklart ett stort problem. Balansen lika så, offensiven lika så och defensiven lika så. Och vem är ansvarig för de här delarna? Jo, det är Erik Ten Hag. Så han är problem nummer ett enligt mig.
Mm. Du har byggt upp det här problemet fint senaste 30 avsnitten, så ja, starkt.
Ja, kul. Jag tänkte jag chockar er där med punkt ett. Punkt två då. Då blickar jag framåt här mot sommaren och så har jag skrivit så här: så mycket ska göras, vart ska man börja? Och det behöver ju inte alls vara ett problem, men överallt läser man om att United har identifierat den här positionen och den här positionen och den här positionen som tre stora krav, det här ska förbättras. Samtidigt så tycker jag att det är så mycket som bör förbättras i den här truppen, i den här klubben för tillfället, så jag tror att man går lite vilse om man bara tror att detta ska lösas ganska snabbt, utan det kommer behöva ta tid, och vill man se det som ett problem så gör man det. Men jag tror att lika positivt som det är att mycket ska ske, lika negativt kan det vara om man stirrar sig blind på resultat och krav direkt. Så jag ser det här som ett problem.
Ja, vad säger du Gustav? Jag vet ju att du har säkert något lite större och mer ambitiöst, ungefär som din humorskatt som du höjde tidigare. Så att, får jag sticka emellan med mina två lite svagare problem?
Jättegärna, ska vi göra det och sen så bemöter vi alla svåra problem tillsammans sen på slutet.
Ja, men jag tycker det. Vi summerar, för det känns som att vi tangerar varandra lite grann, men jag har ändå en liten annan vinkel här. Och problem nummer ett, så som jag ser det, det är ju att ledande spelare sviktar, har jag satt som rubrik för problemet här. Och då har jag fått välja själv vilka jag tycker är ledande spelare i det här laget. Och Lisandro Martinez, Casemiro och Rashford, som åtminstone jag hade väldigt höga förväntningar på inför den här säsongen. Man kan kalla det för en central linje också på ett sätt. De gör alltså genomgående svaga, ja, på gränsen till usla säsonger, även om Licha knappt har varit tillgänglig. Men även om jag älskar honom så måste jag erkänna att det är inte så att han har glänst när han har spelat, utan sett ganska hämmad ut och, ja, ni vet, inte alls varit stått att känna igen. Och sen har vi pratat jättemycket om Casemiro. Jag försvarar honom lite grann mot Liverpool, men jag skriver naturligtvis under på Mackans beskrivning av Casemiros säsong. Alltså det är ju ett genom uselt förfall vi har sett, och vi har konstaterat också tidigare avsnitt. Och sen har vi då Rashford som, ja, men jag egentligen är nästan mest besviken på, som jag tycker, han har ju varit fräsch, skadefri. Nu linkar han väl ut, om det var simulerat eller inte, det får vi väl se. Men trots att han har hållit sig fräsch i kroppen för en gångs skull, så kommer det här, de här jävla insatserna. Så de tre spelarna tror jag är en stor anledning till att vi har levererat uselt. Problem nummer två, jag ångar på här, och det är ju också en sån där öppen dörr som sparkas in i då, men vi gör ju alldeles för lite mål, och det har ju att göra med Rashfords uteblivna leverans och att Höjlund först kom igång från annan dagen och framåt och nu verkar ha tappat den där tråden. Men det är ju å andra sidan ingen annan heller som har klivit fram, och det är ju ett stort problem, för chanser har inte saknats. Vi har fortfarande ganska high turnovers och vi får liksom inte in bollen. Gustav nämnde det lite grann tidigare, vi har ingen effektivitet. Och även om det var lite, lite bättre i förra säsongen så 1,52 var målsnittet i ligan då. Nu är det nere på 1,45 och det är klart att det är alldeles för dåligt. Och när defensiven dessutom då inte heller funkar, då finns det ingen marginal kvar att vinna matcherna. Och då är vi beroende att vi inte åker på straffar eller att vi inte spelar hela av ett stormar på mitten etc. Så att offensiven, det är ett stort problem. Så Gustav, vad har du att fylla på här på skiten?
Nej, men det håller jag helt med om. Jag tror att mina två punkter tangerar väl på en av era punkter var. Den sanna diplomat jag är. Den första, lite på din Micke-punkten där med centrallinjen, men jag har skrivit det som stora uppgraderingsbehov i samtliga lagdelar som ett problem. Och då menar jag samtliga lagdelar förutom målvakt, för Onanas form senast tiden. När jag menar stora uppgraderingsbehov så handlar det om att vi behöver troligtvis två spelare som kan gå in på en hög nivå i varje lagdel. Vi behöver en frisk mittback. Ja, hade det här varit, vi kanske ska prata lite backar sen, så jag ska inte djupa mig på det, men hade det varit liksom en frisk Lisandro Martinez och Varann som fick spela 90% av matcherna, tycker jag inte att vi hade haft problem med Maguire och Lindelöf och nu också Kanvala som alternativ. Men uppenbarligen så har vi ju inte en frisk backlinje, så vi behöver ju troligtvis både en mittback och en ytterback som är beredd att gå in och hålla hög nivå. Mittfältet har vi pratat om. Casemiro out är väl inte så mycket att snacka om så som det ser ut den här säsongen, vilket innebär att då måste vi ha någon annan av hög klass som går in där. Troligtvis en till. Amrabat lämnar också. Jag vet inte riktigt vad Mason Mount ska spela. Det kan vara så att vi kanske bara behöver en mittfältare om Mason Mount ska på något sätt kliva in någonstans, men jag lämnar det öppet. Sen på anfallet som jag har flaggat tidigt, att det har varit liksom Anthony Martial som har varit vårt enda alternativ på nian eller på den riktiga nian, är en sån otrolig jävla brist. För det är någonting det här med att man inte ens har, om man inte känner flåset i nacken, det vet vi från Luke Shaws gamla dagar hur jävla bra han blev när Alex Telles värvades. Det är en av de bästa värvningarna för Luke Shaws karriär. Att liksom känna att nu har jag något som flåsar mig i nacken. Och Rasmus, alltså typ nästan ingen spelare i vårt lag har någon som flåsar i nacken. Och det är ett jätteproblem. Det är som att jag hittade på en egen punkt där. Men i alla fall, stora uppgraderingsbehov i samtliga lagdelar. Och det vet vi alla som Mackan pratar om också, att det löser man inte på en sommar. Utan det är en och två, tre fönster. Men det har också Ratcliffe flaggat, att United är ett par år ifrån toppen, så det får vi väl hålla då. Så det är den första punkten. Den andra punkten är, tangerar väl på Mackans ständiga Ten Hag-kritik. Det är en avsaknad av implementerad spelidé. Nyckelordet här är implementerad spelidé, för jag tror att Ten Hag har en tydlig spelidé. Jag tvivlar inte på det, men just nu både försvarsmässigt och anfallsmässigt så finns absolut inte en implementerad spelidé i den här truppen. Vi har debatterat hur mycket som helst förmildrande omständigheter varför det kan vara så. Återigen, när vi ska prata lite backlinje sen, så kan jag ge lite mer statistik och lite punkter på det, men faktum är att om den här säsongen har tagit slut nu, så är inga av våra liksom spelidéer, varken försvarsmässigt eller anfallsmässigt, som man tar in i nästa säsong och känner att så här, men fan, anfallsspelet är i alla fall bra, så vi behöver bara jobba bort lite i försvarsspelet eller det andra, utan det är liksom total makeover som gäller. Så det är mina två punkter.
Jag tänker så här, Mackan, att jag utser ändå dig till expert på problemområdet, så du får äran att summera våra sex problem här och liksom göra vad du vill med en slutkläm helt enkelt.
Men fan, jag ser bra poäng i samtliga saker som vi lyfter. Jag tror jag och Gustav är inne på lite samma där att vi måste förbättra samtliga lagdelar. Det är väl lite det jag menar med att så många problem, var ska vi börja? Sen tycker jag, Micke, att du lyfter väldigt bra punkter också. Alltså, vår offensiv har ju varit svag i, jag vet inte hur många år nu. Detta gäller ju inte bara Ten Hag, utan även samtliga tränare egentligen efter Sir Alex Ferguson, så har man sett att vi offensivt inte är lika bra som de andra topplagen. Så enkelt är det bara. Och det är ett långtgående problem som fan måste åtgärdas. Och sen är det klart viktigt att nyckelspelarna presterar. Och där har ju Ten Hag inte blivit stöttad av sina spelare som han lutar sig mot. Och då, oavsett utan spelidé, med spelidé, så blir det svårare att nå de resultat man vill. Så jag tycker att vi har lagt upp sex ganska bra problem här.
Nu är vi långt ner i dyn och då vänder vi givetvis på pyramiden och ber Gustav Kulle ta oss ur det här träsket med två ljusglimtar.
Härligt, här har jag svårare. Jag känner att jag hade kunnat hitta många ljusglimtar och koka ner det till två. Men jag ska försöka, jag tycker ändå punkt ett för mig har jag bara skrivit Johnny Evans.
Ja.
Punkt två tänkte jag, nej jag skojar, det har jag inte faktiskt. Han börjar väl se lite färdig ut också. Ja, tror det eller ej. Men han går väl kanske in lite i det här, eller faktiskt inte alls. Men i alla fall, punkt ett för mig är talangfull trupp, har jag skrivit. Det kan man diskutera, men framförallt skulle jag nämna Kobbi, Garnacho, Höjlund och kanske nu även då Willy Kanvala. Där har vi fyra spelare som när vi började den här säsongen vi inte visste har potentiellt den här höga potentialen som vi ser nu. De är inte alls klara. Jag vet att vi hade sett Garnacho tidigare och vi såg väl att det fanns potential där, men jag tycker han har verkligen blommat ut den här säsongen och visat att det finns ju topppotential i honom. Kobbi Mainoo var ett stort frågetecken innan säsongen. Jag hade inte ens kunnat liksom drömma om att det skulle bli så här bra med Kobbi Mainoo. Fantastiskt. Jag tycker Höjlund ser man också att det finns skyhög potential och kanske även Kanvala. Så där har vi fyra stycken jätteunga megatalanger rent krasst, eller i alla fall tre, säg tre och en halv då i dagsläget, som man kan bygga på för framtiden. Så jag kallar det en talang för truppen. Dessutom, utöver det, om man går upp i nästa ålderssegment, om vi pratar om en skadefri Lisandro Martinez, Luke Shaw, Diogo Dalot, Onana och även Marcus Rashford, har vi ett gäng spelare som är precis på väg in i sin prime åldersmässigt och som har visat väldigt, väldigt hög nivå i olika stunder. Så om man matchar ihop de grundtalangerna som jag sa först, de 3-4 spelarna tillsammans med de här 4-5 spelarna som är i perfekt ålder och har visat jättehög nivå, så tycker jag att vi har en stomme i en talangfull trupp som skulle kunna konkurrera väldigt, väldigt högt både i England och Europa. Men som sagt, på den negativa sidan behövs det gott om förstärkningar omkring dem. Men för att vara på det positiva så det finns en talangfull trupp att jobba med. Så det är min första punkt. Den andra punkten, det är någonting liksom, vi har nästan glömt bort hur jävla jobbigt det har varit med vår ägarsituation hur länge som helst. Så jag tycker ändå att så här, äntligen har vi nya ägare. Och det är inte Qatar-ägare. Återigen, där känner jag att jag måste typ nypa mig i armen att jag säger det. Det trodde jag typ aldrig att det skulle gå så här som det har gått. Nu har det bara precis påbörjats den resan. Och den här nya ägaren eller delägaren håller också på att sätta in en riktigt vettig sportslig ledning på plats för första gången på typ två decennium. Och det är en potentiell jättepositiv. Det är nästan som att när vi klagar på United väldigt mycket nu så glömmer vi bort vilken enorm jävla skillnad som håller på att hända bakom kulissen här med den erfarenhet och den kompetens vi håller på att få in i organisationen. Så då blir jag väldigt positiv när jag tänker på att vi gör jobb både bakom kulissen på ägarsidan och den sportsliga ledningen och att dessutom finns väldigt mycket talang i truppen att bygga kring. Det gör mig positiv.
Ja, det är fint att fick en även stöd både före och efter. Jag smittar emellan här, Mackan, och så får du äran att avrunda. Mina två går fort. Eftersom du redan har lyft de här spännande talangerna, du nämnde hans namn, men jag skulle ändå vilja slå ett slag för Diogo Dalot. För jag såg inte riktigt den utvecklingen framför mig. Jag minns när vi pratade om honom. Ja, men han var väl utlånad till Milan, kom tillbaka. Jag kände sig, vad är han bra på? Liksom? Och Mackan sa, han kan ju inte slå ett inlägg. Det är det sämsta inläggsfot jag har sett. Jag var också tveksam, ska jag faktiskt säga. Så att hans utveckling, och nu får vi glömma då de här senaste insatserna. Han känns lite trött. Han har spelat otroligt mycket matcher, det får vi inte glömma. I stort sett varje match står han där redo. Alltid fit, alltid liksom ger järnet. Han gör en kanonsäsong tycker jag faktiskt, och när vi ska resonera mot slutet av säsongen så kommer han vara med, tror jag, i resonemanget kring Player of the Year i United. Så det om Dalot, det är en ljusglimt för mig, och sen har jag en till och den stavas så här, kanske lite hybris nu då, men vi har faktiskt en titelchans. Vi var i två finaler i fjol och vi har en final inom räckhåll i år. Och även om spelet har havererat totalt så känns det nästan overkligt att det här laget med så mycket problem på olika sätt har en titelchans inom räckhåll. Och nu jinxar jag, jag vet. Coventry slår vi säkert ut oss då, så får vi sitta där med lång näsa. Men det känns ändå som att för mig är det en ljus glimt att även om vi inte kommer rädda säsongen med en FA Cup-titel, att vi har chansen, det är en ljus glimt för mig. Mackan, scenen är din.
Nej, men jag vill copy-pasta Gustavs första, nej, Gustavs andra, med ny ägare och sportslig ledning, motivation eller motivering överflödig. Sen nummer två har jag skrivit Kobbie Mainoo, för jag tycker att det han visar upp som 18-åring, det är en sån spelare man bygger vinnande lag på. Och att vi har honom i Manchester United ska vi vara väldigt glada för. För det är en spelare som varenda storklubb i hela världen hade velat ha i sin trupp. Så bara att vi har honom gör mig glad.
Underbart. Det var det hela. Gustav, du som är expert på ljusglimtar, får äran att summera det här lilla segmentet.
Ja, men vi hade väl ganska fin samsyn här också, tycker jag. Jag la väl ut mattan lite, krattade för er, och sen så kopierade ni mig helt enkelt, och så blev det mina som var det mest positiva då. Nej, men vi skämtsidor, ägarsituationen kan vi säga hur många gånger som helst. Det ska vi fan inte glömma bort. Otrolig ägarsituation. Och sen så har vi alla samsyn på att det finns gott om talang i truppen. Vi nämner lite individuella namn och vi plockar ut några, men när man summerar ihop dem så finns det finns ändå spännande spelare att bygga på här. Plus en titelchans, som du säger Micke, och det har vi faktiskt. Och det ska jag vara väldigt glad över. Det är inte, alla klubbar har inte det. Och jag vet att vi tycker synd om oss själva i sociala medier och är ledsna över att vi inte vinner titlar på det sättet som vi har gjort tidigare. Men man ska också inte glömma bort att verkligheten för merparten av trupperna och klubbarna där ute ser inte ut så här. Man har inte så här mycket potentiell världstalang. Man har inte en liten titelchans inom räckhåll eller nya spännande ägare som kan plocka in några av de bästa sportsliga ledningserfarna ledarna från olika toppklubbar i Europa. Så himla synd tycker jag inte vi ska tycka om oss själva.
5 plus summering där, Gustav. Högtid att gå vidare. Då har vi kommit fram till den stekheta programpunkten, veckans Town Hall. I sedvanlig ordning återbesöker vi först förra veckans påstående som löd: ingen taktik i världen kan överskugga spelarnas usla inställning. Och för att förtydliga så plitade vi dit då att sant på det här påståendet är lika med spelarnas fel och falskt då är lika med Ten Hags fel. Och mycket, mycket, mycket intressant utfall, nämligen målfoto, dött lopp här, 50-50. Detta påstående delar uppenbarligen supporterna. Vad har du för kommentar till det här, Gustav, egentligen?
Jag vet inte hur många avsnitt har vi gjort? 120, vad är det här?
125, tror jag det är.
Hur många gånger har jag tjatat om 4 decimaler? Det är av den här anledningen man ska ha 4 decimaler. Det är inte 50-50. Det finns en vinnare här och vi vet inte vilken det är. Så här går det när man går sitt liv igenom utan 4 decimaler i livet. Lär er det där ute. Måste alltid ha 4 decimaler. Men låt oss då diskutera kring att det faktiskt då skulle vara lika då, vilket det verkligen inte är. Utan det finns säkert en klar vinnare här på 3 decimalen. Men det är väl intressant, för jag tycker ändå att det här visar väl lite hur polariserade vi är i United-supportrar, och det märker man ju också i alla debatter som has och alla reaktioner som vi får också från lyssnare, att man har väldigt, väldigt olika syn på vart problemen är och vart skuggan ska falla på Uniteds dåliga prestationer. Och det är väl härligt på något sätt. Det är uppfriskande att man har så mycket olika åsikter.
På tal om det då, Mackan, vad har du till oss? Har du 2 stycken kommentarer som illustrerar det Gustav beskriver här?
Kul. Det är väl, det måste, alltså, har det ens varit de senaste Talk of the Towns vi har haft ute, så det känns som att det har blivit totalt jävla överkörning av antingen sant eller falskt. Så det är kul att det är 50-50.
Den andra jämnaste omröstningen, det var väl när Micke och Adam körde duopodd och det skulle röstas på vem som var värst.
Ja,
vem var sämst. Ja, du och jag, var det inte det?
Nej,
den var också tajt.
Ja, jag blev sämst där. Men vi kan börja med
FPL. Utan decimaler.
kan börja med FPL Controller här då, som säger så här: sa inte Solskär att det var exakt så här? Spelarna kämpar vid ny manager och sen inte. Hur kunde vi spela bra 90% av matcherna förra året och dåligt varje match nu, om det beror på Ten Hags taktik? Sen kan man tycka att det är hans jobb att motivera, men det verkar ju omöjligt.
Bra.
Intressant.
Goa skarven där på 90% av matcherna förra året, men den låter jag slinka förbi där. Så säger vi, eller så säger vi, så går vi vidare till Mikael Österdahl som säger: mot Brentford var allt skit. Inget fungerade för någon. Ändå krigade spelarna till sig en poäng, nästan tre. Du kan inte ta den poängen med dålig inställning. Det som kanske ser ut som dålig inställning är nog dåligt självförtroende eller dåligt kunnande som manifesteras.
Mm. Ja, det är starkt. Vad sa du? Mikael, vad sa du att han heter? Österdahl?
Västerdahl, ja.
Ny lyssnare. Ny lyssnare. Kul. Det är kul att vi attraherar nya lyssnare. Välkommen till podden, Mikael Österdahl.
Ja, vi får se vad vi attraherar för lyssnare när vi ska ta oss an veckans town hall, som lyder: Cavallas inträde gör att mittvakts nyförvärv förvandlas till en lägre prioritet inför nästa säsong. Det är Gustav Kulle som har skrivit ett påstående här som är helt omöjligt att läsa upp, uppenbarligen.
Fjärde försöker ändå, Micke. Starkt ändå. Ja,
tack. Ja. Berätta och beskriv då, eftersom inte jag kunde beskriva för lyssnarna vad det handlar om.
Ja, vi har fått en ny mittback. Och vi vet att vi vill köpa fler backar och ha förstärkning på den lagdelen. Och efter den här matchen nu så har vi helt plötsligt märkt att vi har en till spelare i truppen som kan vara intressant. Kanske inte startspelare redan nästa år, men kanske spela 25 matcher nästa år och göra det väldigt, väldigt bra i Cavalla. Så det kanske gör att just den här mittbacksförstärkningen inte har riktigt lika hög prioritet som vi har trott sen tidigare, som ett krisområde som vi måste prioritera. Om jag ska prata vidare om det lite, om min syn på det. Det är ju uppenbarligen så, jag såg en statistik att vi hade haft 26 olika fyrbackslinjer den här säsongen.
Jag har
aldrig sett något liknande. Och det, jag vet att jag nämnde det här i våra chattsammanhang också. Alltså, så många gånger som jag har sett att vi startar en match med två mittbackar och avslutar matchen med två andra mittbackar. Jag har aldrig sett det i hela mitt fotbollsliv. Och det är, jag vet inte, jag kanske är gammalmodig i min uppfattning. Fan, mittbackarna ska väl inte skada sig. De är inte ute och liksom springer konstiga löpningar som de blir nertacklade. Eller liksom, de ska ju bara ligga där bak. De ska inte bli trötta heller. För de liksom, det är inte tvåvägsspelare. Det ska vara liksom ganska... Man ska kunna ha en fyrbackslinje som spelar 95% av matcherna mer eller mindre. Och jag vet att modern fotboll liksom inte riktigt ser ut så länge, men jag tycker att det är helt absurt hur mycket vi har behövt skifta i backlinjen. Och där vill jag återigen slå ett slag för Ten Hag, att så här, det är uppenbart att hans spelidé bygger väldigt mycket på att man ska ha rätt försvarsspelare, för att hela spelet ska bygga från backlinjen och målvakten. Och han fick sin målvakt här i somras, och sen så har han fått en jävla kaos backlinje att jobba med. Så han har ju liksom bara försökt släcka bränder i sin backlinje hela säsongen, vilket jag tror har gjort att allt i hela hans spelidé, hela spelfilosofi, har blivit helt lidande. Jag vet inte hur hans Ajax-sejour såg ut, men jag misstänker att han fick spela med mer eller mindre samma uppspelsspelare under merparten av den. Lite tryggare. Så det är ju ett jätteproblem att vi har så dålig kontinuitet på vår backlinje. Frågan då om Cavalla kan vara en spelare som går in och faktiskt konkurrerar och gör att vi inte behöver lika mycket förstärkning som tidigare. Jag tror ändå att det kan vara så. Jag tycker jag ser en tredje mittback här redan nästa säsong, och någon som har potentialen att kanske kriga sig in och bli en startspelare närmsta åren. Och då är behovet lite mindre. Vi har fortfarande ett behov, men kanske inte riktigt lika akut. Så där står det.
Gustav har byggt upp ordentligt den här nu, Mackan, så det känns som att om jag tvingar dig att kommentera just runt Cavalla här istället för att recensera backlinjens skadeproblem kontra spelidé, för då blir vi nog aldrig klara med det här avsnittet. Så hugg i med den avsmalnade agendan.
Jag tycker Cavalla är sjukt spännande profil, framförallt alltså spelarprofil, vad han är bra på, vad han kan ge ett lag. från hans dagar i ungdomslag och reservlag så har man läst att hans absolut största tillgång är hans spel med fötterna, passningsspelet, sättet att driva upp tempo. Och så kommer han upp i Premier League och visar upp fysik på fan hög jävla nivå. Han är snabb, han är stark, han är bra i luften. Han vågar ta för sig i närkamperna. Om man då kan förfina det här spelet med fötterna ännu mer på den här nivån samtidigt som han bidrar med den fysiken, så är det ju absolut en mittbackstalang som kan nå högt. Så jag tror på Willy Kambala, och framförallt så tror jag att han kan lära sig mycket av att, ja, men det är klart man lär sig mycket av att komma in och spela i en backlinje med kaos, för du får väldigt mycket ansvar på det som ung spelare, och det lär man sig mycket av. Sen tror jag att han kan lära sig ännu mer om han kommer in till en backlinje som faktiskt är organiserad och som man kan kliva in och ta en annan roll än den han har fått nu. Så jag tror stenhårt på Kambala, kanske inte som tredje val redan nästa säsong, men han kan absolut fylla en funktion i truppen redan nästa år.
Mm. Ja, men jag tycker det är spännande. Jag brukar vara lite skeptisk till att håsa unga talanger direkt sådär, men man får, alltså, hans attribut är ju, han sticker ut liksom, man får lite Erik Bailly vibbar, alltså just det här atletiska, och men även fin med bollen. Alltså det känns som att han skulle kunna utveckla så här, vissa spetsegenskaper till väldigt hög nivå. Det tänker jag på när jag ser honom. Men sen är han ju fortfarande för ung och valpig, och som ni är inne på, bägge två hade väl mått bra av att spela i, kanske jämte en mittbackskollega i 10 matcher. Och då skulle man kunna se en effekt i ett fungerande lag. Men det är ändå häftigt med sådana här spelare, tycker jag, som kommer från ingenstans. Och bara uppenbarligen, så det är inte bara att gå ut och spela mot Liverpool. Han har ju uppenbarligen kvaliteter, och det har vi alla sett. Sen vad det räcker till nästa år, han kan vara fjärde, femte alternativ och kliva in och få sina 10-15 matcher, vilket jag tycker är rimligt. Men absolut, superspännande. Så med det sagt, ska vi ta och summera det här då? Behöver vi köpa någon i mittback? Ja eller nej är väl egentligen påståendet nedbantat till. Vad säger du då, Gustav?
Inte om nuvarande mittbackar är skadefria, men uppenbarligen så är våra nuvarande mittbackar inte skadefria, så därför behöver vi köpa en mittback.
Och Macka?
Jo, men vi behöver köpa mittback. Det är 100%.
Ja, och jag säger också att vi behöver köpa en ny mittback. På lördag 18.30 beger sig United till Vitality Stadium för att ta revansch på ett Bournemouth som tvålade till United rejält på Old Trafford. Mackan, take it away!
Jag är nervös nu. Stora skor att fylla i Gustav Kulles kära motståndarkolla.
Pappa sitter här och tittar. Gör mig inte besviken nu, son.
Nej, fy fan. Jag sa det förut, att det är första gången jag har skrivit manus till den här podden. Men huruvida jag kommer hålla det eller inte, det får vi helt enkelt se.
Ja, kör bara.
Ja, men Bournemouth. Den senaste matchen mot Bournemouth kommer väl alla ihåg egentligen. 0-3 i prutten på Old Trafford i början av december. Det var inte så kul. Men roligare var det en kall januaridag 1949.
Jajamän. Fan, nu gör du mig stolt så.
Nej, men den 8 januari 1949, första gången Manchester United ställdes mot Bournemouth, då i FA-cupens tredje omgång inför ett fullsatt Main Road. Och vad tror ni att matchen slutade, killar?
6-7.
Bournemouth är inte bra. Ja, men det här kan ha blivit en sån här tight 8-1 seger till United.
Ja, du är fan nära på det alltså. Det är 6-0 United.
Jajamän. Mm, 6-0. Vad var för målskyttar då?
Ja, du, jag. Nu ska du vara stoltare än aldrig förr alltså. För i den här matchen så hittar vi två målskyttar i United. Jack Rowley och Ronnie Burke. Känns så jävla kompatibelt att de heter liksom Ronnie och Jack. Det är gött på något sätt. 6-0 hade vi där. Sen dröjde det 8 år tills lagen möttes igen. 1957 var det dags. Även då i FA-cupen och även då Uniteds seger. Den gången 2-1. Sen dröjde det länge. Fram till 80-talet. Då möttes lagen hela 6 gånger, sista gången 1989. Innan det blev ett sånt där vakuum igen. Inga Manchester United mot Bournemouth-matcher. 2015, första gången lagen möttes i ligaspel någonsin. Dessförinnan var det bara FA-cup och ligacup. Men nu, 2015, var första gången lagen möttes i ligaspel. Första matchen, då blev det förlust. Jag tror vi har varit inne på den här matchen innan. Junior Stanislas skruvar in en hörna och David de Gea typ ramlar in i eget mål och vi torskar med 2-1. Men så var det då. Totalt har lagen mötts 21 gånger och Gustav brukar alltid fråga vad känslan är när det gäller Manchester United och ex-motståndare då. Vad är er känsla gällande Manchester United Bournemouth egentligen?
Men här är vi starka ändå. På 21 matcher så har vi 13 segrar, 6 oavgjorda och 2 förluster.
Micke?
Det är 20 segrar och 2 oavgjorda, 1 förlust.
23 drar han upp. Var det inte 21 matcher?
Det är alltså bra att du lyssnar, Mr. Martinsson. Det är gött. 21 matcher, Micke tror att vi har spelat 23 helt plötsligt. Men det är gött. 14 vinster, 3 oavgjorda och 4 förluster. Så det är ganska bra gissat av kullen då, får man säga.
Ganska bra gissat.
Men vad är det för lag då som vi ställs mot här på lördag 18.30? Jo, lite som United ändå. De blandar ganska höga toppar med väldigt djupa dalar. Och ligger efter 31 spelaromgångar 12, 41 poäng. 8 bakom United. Så det är ändå fan närmare än vad man tror så här på förhand. Att Bournemouth bara är 8 poäng bakom och de har ändå varit svajiga. Men sen har de en del spelare som sticker ut och jag fastnar vid 3 offensivt. Vi har deras offensiva trio här i Antoine Semenyo och Justin Kluivert som flankerar Dominic Solanke. Solanke har väl visat upp bra form i stort sett hela säsongen medan Semenyo och Kluivert nu vaknar till lite här på slutet. Så där finns det hot för Uniteds, ja, vad de nu ställer upp med för backlinjen på lördag, det får vi väl se. Det blir väl den 27:e olika uppsättningen. Defensivt vill jag fastna vid 2 spelare i Ilja Sabarnyi och Milos Kerkes som jag tycker är ruskigt intressanta. Och faktiskt 2 spelare som jag inte tror är helt omöjligt att United går för i sommar. Sabarnyi mittback, Kerkes vänsterback. 2 positioner som vi lär förstärka på. Så de sticker ut. Skadefronten, där vet vi med säkerhet att Luis Sinisterra och Ryan Fredericks missar matchen. Men också Alex Scott och Chris Metham kan missa då de är tveksamma. Det var Bournemouth.
Ja, Gustav, nu får du betygsätta Mackans motståndarkoll här.
Ja, men det här är 6 plus på en 5-gradig skala. när man får både historia, väderlek och målskyttar från innan 50-talet så kan det inte bli annat än 6 plus. Alltså. Stolt pappa sitter längst bak och applåderar med sin camcorder.
Ja, spelar in. Då krönar vi detta med en liten tippning och Mackan, då får du självklart börja. Hur mycket vinner United med?
Ja, det känns som en sån här hela havet stormar match. Så jag säger 4-2.
Gustav, vad kontrar du med?
Känner att jag saknar en 0-0 match. Har vi spelat 0-0 hela säsongen? Kan det bli en 0-0 match nu? Kanske.
Nej, jag tror fan det blir 0-1. Jag tror också United skärper till defensiven här med Kambala som kliver fram och stänger ner. Så 0-1, och då avgör ju som vanligt Mason Mount.
Fint.
Ja. Innan vi klappar igen den här korvmojen så tar vi en sedvanlig titt i frågelådan. Och ja, den innehöll väl en hel del Casemiro-hån och diverse cementsäckar, potatissäckar etc. Så att det var lite upprepningar, så istället väljer jag att lyfta fram 2 andra varianter här. Den första kommer till dig här, Gustav. Och det är från Tom Steg, eller Thomas Steglander som vi känner honom. Vår äldsta United-podden-lyssnare, bortåt 70 bast, någonting. Han säger så här: låt Mackan sköta snacket, annars svävar ni andra iväg över vår turliga poäng. Vad har du för kommentar till det, Gustav?
Ja, det är Thomas. Nej, men du får väl ge feedback till oss. Jag tycker att jag och Micke har skött oss ganska bra idag. Jag tycker inte att vi har svävat iväg i någon överdriven positivitet alls. Så jag skickar den tillbaka till dig, Thomas. Tyckte du att vi skött oss idag, eller skulle vi ha gett ännu mer utrymme till Mackan? Återkom på X nästa vecka.
Ja, spännande att följa upp det. Under tiden så ger vi den här till Mackan då. En lite längre här från Matti. När Erik ten Hag får sparken, vad kommer ni då sakna och inte sakna med honom? Jag kommer sakna planinspektionerna. När han liksom går runt ensam på planen i flera timmar innan avspark och med bestämd blick inspekterar varje grässtrå. Känns det var evigt det som han gjorde. Sådana gräsinspektioner gissar jag att han menar med det. Vad tycker du om det här? Ja, håller du med?
Fan, bra spaning då. Jag kommer ihåg att United var väldigt flitiga med att lägga ut på sina sociala medier att Ten Hag är på plats 18 timmar innan match och går runt och kollar gräsmattan så att alla grässtrån ligger rätt. Men det var ett tag sedan man såg det, så där är han ju rätt ute. Jag vet inte om jag kommer sakna det. Något jag inte kommer sakna är ju hans fruktansvärt usla jävla engelska. Alltså. Han får kamma sig och börja använda Duolingo eller någonting, för det han gör hittills funkar ju inte. Han blir fan sämre för varje vecka som går. Så den kommer jag inte sakna.
Provocerande dålig engelska från en nederländare.
Jag måste säga, jag är inte jättestark på engelska, men frågan är om inte jag är lite vassare än med...
Nej, jag tror det.
I alla fall i grammatiken. Men alltså, det jag mest stömer på är att han liksom stakar sig i de här ljuden som kommer när han är frustrerad som en femåring som inte kan kommunicera. Det sitter jag och stömer i satan på. Lägg av med de ljuden. Håll käft. Det är fan Leif G.W. Persson i vardande. Det är brus för mig. Det är riktigt irriterande. Jag tror inte vi hade så mycket mer, utan... Gustav får helt enkelt avsluta det här programmet med några kloka visdomsord och skicka med till lyssnarna här efter 2-2 mot Liverpool.
helt oförberett. Jag tycker att vi har summerat det bra idag med både negativitet, utmaningar vi har, och positivitet. Välj att se det positiva. Det skickar jag med. Jag tycker det är mycket, mycket kritik, mycket negativitet ute i eten. Vi är alla lika frustrerade som er och vi vill att United ska ta sig tillbaka till sina glansdagar. Men se det positiva. Bättre tider är framför oss och det ser vi fram emot att få uppleva tillsammans med er.
Snyggt, Gustav. Det har blivit ett långt avsnitt. Vi hade mycket på hjärtat idag och då har det blivit dags att tänka på refrängen. Stort tack till Mackan, stort tack till Gustav, men framförallt stort tack till dig som har lyssnat. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUSS. Om du vill resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på muss.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Följ oss på sociala medier. Det heter vi United-podden överallt. Ta med dig.